Att jobba i ekonomisk motvind.
När vi spelar in det här så är det tuffa tider för många, inte minst ekonomiskt. Och många kämpar med höga räntor och stigande levnadskostnader. Kanske vi alla gör.
Jag skulle tro det. Och Sveriges arbetsmarknad har visserligen förvånat experterna. För efterfrågan på arbetskraft är fortfarande god allmänt sett. Men för många är det tufft.
Ja, antalet konkurser har ökat och med dem följer uppsägningar. Och även med neddragningar förstås. Och många kommuner och regioner går på knäna.
Ja, och hur ska man tänka och göra som chef och ledare i tuffa ekonomiska tider? Finns det något tryggt att hålla sig när det blåser? Det ska vi prata om idag med Lillemor Torsén som är ledarutvecklare för verksamheter i välfärden.
Det gör vi i Health for Well, där vi i över 7 år har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
I podden tar vi ett helhetsgrepp med det här hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och alla medarbetare såklart.
Mm. Det här samtalet det ser jag verkligen fram emot och det tror jag många av våra lyssnare gör också. Och det vill vi hoppa in i på en gång. Så vi säger varmt välkommen till dig idag, Lillemor Torsén.
Tack så mycket för det.
Kul att ha dig här. Och du utvecklar modiga ledare i välfärden läser vi på din LinkedIn-sida. Du är ledarskapskonsult idag och har själv varit chef och vd inom omsorgsbranschen. Vilken sorts ledare är det du hjälper till vardags och i vilken typ av verksamheter?
För mig så är välfärden egentligen all offentligt finansierad verksamhet och de som jag oftast hjälper idag det är chefer i mellanskiktet. Alltså de som har en överordnad chef och har medarbetare som de ska leda. Jag skulle säga att det är en av de mest utsatta positionerna oavsett ekonomiskt läge för man har så många tillgodose. På olika sätt.
Ja, välfärden är ju det är så här stort begrepp. Så vilka typer av verksamheter, vilken typ av verksamhet driver de? Är du lite nischad eller jobbar du mot allt?
Jag skulle säga att jag jobbar mest mot socialtjänsten och i det inbegriper jag äldreomsorg, jag inbegriper omsorg av funktionshindrade, även verksamheter där de här besluten om insatserna fattas, alltså myndighetsperspektivet. Så att oftast är det chefer i de områdena som jag träffar.
Mm. Och får jag bara förtydliga därför, offentligt finansierat, det kan ju omfatta även privata verksamheter som får sina pengar med skattemedel, eller hur?
Ja, yes, det stämmer. Så att när jag säger verksamheter, där, alltså på utförarsidan där vi ger insatser till brukare, äldre eller funktionsnedsatta så kan det vara både privat och offentligt.
Mm. Och när vi pratar om välfärden så då känns det som att vi återkommer till att det är ofta mer eller mindre ont om pengar, även när det inte är tuffast tider. Hur ser du på det påståendet, man ska säga?
Mm. Det första jag tänker är ju liksom att man kan säga, ja, men så är det. Men sen om man tänker vidare lite grann på den frågan, så tänker jag att det handlar ju faktiskt om hur vi kan förhålla oss till pengarna. Alltså vi behöver lova, det vi kan hålla utifrån den ram vi har. Och det är ofta där som jag som chef hamnar i kläm. Utifrån att vi är politikerstyrda och vi är en värderingsstyrd verksamhet. Alltså alla tycker och tänker någonting om just omsorgsverksamheter. Och det är för att det är så nära oss alla, tror jag. Ja.
Ja, men det här tycker jag verkligen är värt att stanna till vid ett tag. Vi finansierar alla som lyssnar här, om du är svensk medborgare, de här verksamheterna. Vi tänker nog och känner i vårt hjärta att det här är viktigt, att det ska funka och finnas. Och särskilt kanske om vi har anhöriga som finns i de här grupperna. Men är problemet då, Lillemor, att vi som skattebetalare känner att nej, men nu vill inte jag betala mer, eller jag kanske också har synpunkter på används mina pengar effektivt? Alltså, är det här som skapar den här pressade situationen för de chefer du hjälper?
Ja, det skulle jag nog säga. Kanske mest det sistnämnda egentligen, för att när vi träffar anhöriga så är ju deras största fokus och viktigaste fokus, det är ju att just deras person som de är där för ska få det absolut bästa i den situationen. Och då bryr man sig inte så mycket om faktiskt om det här räcker till alla andra också, utan mitt fokus är mina anhöriga och ingen annan. Och det blir ju också så då att alla de här löftena som utställs att vi ska göra för de pengar vi får, ja, men de blir ju riktade till min anhöriga och ingen annan. Och då blir, de blir också tolkade utifrån vad jag ser som viktigt och riktigt i den situationen.
Och då som ledare, för jag tänker att du säger löften som ställs ut. Är det så att cheferna hela tiden är i händerna på vad politikerna har lovat och att medlen kanske inte räcker till? Eller har, alltså hur stort utrymme har cheferna och alla andra som jobbar inom de här verksamheterna att förklara ramarna utan att bryta något löfte de måste förhålla sig till?
Jag tror att det är här vi har mycket att jobba med, för att det är lätt som chef i den här positionen att vilja svara upp mot de förväntningar som finns. Både från de som beställer eller de som ger mig budgeten, men också till de som då ska få tjänsterna. Så att...
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och har vi möjlighet att påverka det? Ja, mycket mer än vad vi tänker, tänker jag. Jag tror också att vi fastnar i ett mindset där vi väljer att se att vi har för lite av någonting eller det saknas någonting för att vi ska kunna utföra, istället för att utgå ifrån faktiskt att det är det här jag har och vad kan jag göra med det. Så på det sättet så tänker jag att din fråga är jätteviktig och det är någonting som vi behöver bli bättre på och någonting som vi jobbar med, tänker jag, de chefer som jag träffar.
Låter ju, jag tänker direkt på, det är lite så här stoiskt och lite det här nästan sinnesro bönen liksom, att så här, jag skulle önska att jag hade obegränsat med pengar, men ekonomi står ju för att hushålla med resurser, att snabbare kunna förflytta sig till både för sig själv och sitt ledarskap, tänker jag, men, och det här är verkligen, verkligen mycket lättare att säga än att göra, men också gentemot andra som kravställer, att liksom säga, fast det här är de resurserna som vi har just nu och det här är vad vi förhåller oss till och försöker använda på absolut bästa sätt, och att det på något sätt blir en trygghet. Det gör det ju absolut inte lättare, men det låter som att du är inne på att man, säger jag nu, och du får gärna nyansera vilka man är, fastnar i att det behövs mer, och det gör det ju säkert, alltså absolut, men när det inte gör det så är det ju som det är så här det ser ut idag med bemanning och ekonomi och resurser.
Ja, och jag tänker att ja, det är mindsetet som är viktigt för mig. Alltså, hur kan vi på ett bättre sätt förhålla oss till det vi har och också förklara det? Inte utifrån att vi inte har tillräckligt, utan utifrån att det är det här vi har och vi gör det bästa vi kan med det vi har. Ja. Det här kan jag göra, istället för att fastna i, eller nu säger jag fastna igen, men att hamna i då, att försöka förklara varför man inte kan göra saker. Så att i grund och botten så handlar det mycket om att träna på sin kommunikation och hur jag kan kommunicera det som jag behöver för att vi ska nå en samsyn så långt som det är möjligt.
Det där låter jättespännande, Lillemor. Har du ett konkret exempel du skulle kunna beskriva det här med?
Ja, men jag tänker, jag var chef för handläggare av bostadsanpassningsbidrag för länge sedan. Men de hamnade ofta i att de fick ta samtal med personer som var besvikna och ledsna över att de inte kunde få pengar till de anpassningar som de ville ha. Och hamnade då lätt i att man liksom, just som jag sa, försökte förklara varför vi inte kunde saker. Det jag jobbade med dem med, tillsammans med dem då, det var att vi skulle hitta ingången i samtalet istället, där vi beskriver vad vi faktiskt har försökt att göra och försökt att hitta för att kunna bevilja men inte lyckats. Det är en helt annan ingång, men du levererar samma svar.
Ah, det är lite att ge makt åt den som är besviken och förklara, det här har du ditt handlingsutrymme, kanske ibland att man skulle kunna försöka igen med andra argument.
Ja, absolut. Och det framförallt gör, alltså det gör att jag hamnar inte i en låst position där jag försöker försvara mig, utan det blir ett mer öppet samtal.
Ja, precis. För att om du hela tiden försvarar dig, då kommer ingen av er någonstans i samtalet, så att säga. Den som klagar får ju visserligen ur sig det den är ledsen för. Mm. Och du får beskriva inom vilken ram du verkar. Men ja, ni kommer inte framåt. Men om du kan förklara hur skulle vägen framåt kunna se ut, så ger du också makt till den som lyssnar att kunna göra saker annorlunda. Eller att bara förstå att okej, jag kommer ingenstans. Är det rätt uppfattat?
Ja, det är så jag tänker. Och i just det här fallet var det ju mest att få dem att känna att jag har gjort allt jag kan och lite till för att försöka hitta vägen för att ge dig det här. Men det gick inte. Så att man inte känner sig liksom förbigådd eller förbisedd, eller att ingen har lyssnat på mina behov. Det tänker jag är ett exempel.
Precis, och det var ett väldigt bra exempel, för jag tänker det leder oss in på, önskar jag, just det här, att du pratar om det här med mindset, att det Det är ju ingenting man bara, nu är det bara att ändra mindset här så att vi liksom blir lösningsorienterade. Hur får man till det? Hur gör du när du försöker stötta i det här skiftet? För att jag kan verkligen förstå att det kan vara frustration, känna sig otillräcklig, konflikter, människor är besvikna. Och så ska jag förflytta mig till någonting som vi hör är väldigt konstruktivt. Men hur 17 gör man det?
Ja, det första egentligen, det är att faktiskt prata om de här sakerna på det sättet. När jag ska förflytta mig i mitt mindset så måste jag också förstå vad det är som gör att jag har hamnat i det andra mindsetet. Och det är det vi behöver lyfta upp på riktigt och prata om. Och också förstå, för jag tänker, jag sa någonstans i början här att vi jobbar i en värderingsstyrd verksamhet där alla verkligen tycker och tänker, och det jag i min roll som chef behöver förhålla mig till, det är att allt tyckande är rätt utifrån deras perspektiv. Och om jag har den inställningen så blir det också lättare att se då, alltså, hur jag ska förhålla mig till människorna. Men nu hamnar jag bort ifrån huret.
Ja, men det var ändå bra att du förtydligade, för det var väl också en del i att inte hamna i försvar. Att okej, den som säger det här har rätt att tycka det den tycker, och så kan man komma vidare.
Och att man känner sig liksom lyssnad på utifrån det. Det jag brukar göra, alltså det finns ju tusen sätt, men ett bra sätt, det är att göra en fyrkant. Alltså rita en fyrkant. Och sen så att man plottar in allting vi gör i fyrkanten utifrån att fyrkanten är ramet och uppdraget. Uppdraget som vi ska fylla. Och det vi alltid, skulle jag säga, upptäcker, det är att det är en hel del av det vi gör som hamnar utanför fyrkanten.
Vad skulle det kunna vara för något, om du har ett exempel?
Men jag tänker återigen då att det är en värderingsstyrd verksamhet. Vi värderar också, och vi vill alltid göra det bästa för alla. Och då, ja, vad skulle det kunna vara? Ja, men det skulle kunna vara att jag vill fatta ett beslut om en insats som egentligen inte ryms i skälig levnadsstandard. Men som jag, bara för att jag känner så mycket för den här personen. Och det här råkar vi ut för dagligen. Eller att jag vill ge medarbetare någonting mer än vad jag egentligen kan, därför att jag tänker att det skulle vara bra, bara så. Jag vet inte om det var exempel, Boel, men alltså...
Jo, men jag tänker det därför att jag inser då att om man jobbar med vård, till exempel, så jag har hört uttrycket att behovet av vård är oändligt, vilket är... liksom en utmaning när det är skattefinansierat, för hur drar man då gränserna? Och så kan jag tänka mig att om man har valt att jobba i den här sektorn så brinner man väldigt mycket för de människor man ska hjälpa. Och det måste vara väldigt, väldigt svårt att se att, alltså det måste vara, jag kan själv tänka mig att jag ofta skulle försöka göra allt jag kan och verkligen sträcka mig extra långt för att hjälpa den här personen, men då kanske jag bränner slut på mig själv. Jag kanske använder resurser som borde ha gått någon annanstans. Är det de prioriteringarna du pratar om?
Ja, det är det jag menar. Och det blir tydligt när man liksom, ja, när man använder bild på det sättet. Sen är det ju ändå en bra bit från att då se det här till att komma till, okej, hur ska jag hantera det då? Det här kan man göra, dels kan man göra det själv som chef och ledare, men sen kan man göra det här när man är säker på sin egen bild, så gör man det även med sin grupp. För gruppen har ju också lika lätt att hamna utanför och har sina favoriter eller vad det nu må vara för någonting, utifrån att vi är människor helt enkelt. Och när jag har fått syn på vad som finns i fyrkanten, då är det också lättare att hitta förklaringsmodellerna till varför jag kan göra de här sakerna men inte det här.
Och just det, och komma in på att betona, som du sa, det faktiskt positiva. Det här ja. Är vad vi har möjlighet att göra, låt oss utforska där.
Ja, så tänker jag. Om man fortsätter i huret, så tänker jag också att då är jag inne på kommunikation igen. Men, och då kanske inte alltid som chef. Men jag tänker när en chef pratar med medarbetare, att också ge möjligheten till val, som du var inne på tidigare, Boel. Att när jag pratar med en medarbetare som är besviken över att de inte kan göra alla de här sakerna, så att ändå säga okej, men jag hör att det är de här tre sakerna du vill göra. Vad är det viktigaste? Vad är det viktigaste som finns inom fyrkanten? För det är där vi då kan lägga fokuset, tänker jag.
Så på samma sätt som patienten, brukaren får mer handlingsutrymme och egenmakt om man pratar om det som är möjligt, så kan också medarbetaren få mer egenmakt om chefen hjälper hen att se det möjliga istället för det som inte går.
För jag tänker, det låter som det fina i, det är ingen kråksång på något sätt, men just att mitt mindset som stöttar mig i det här som ledare, att det är tufft. Det är också ett sätt som jag kan hjälpa, få med så att säga, och stötta mina medarbetare som ju ofta liksom har samma utmaningar på flera sätt som drabbar mig, drabbar mina medarbetare. Så det låter ju som att det här kan också hjälpa i det. För att det är ju en annan sak som man behöver, som de beskriver så väl, att ofta den chefsnivån, man ska säga, som du jobbar med, är ju klämda från inte bara två håll, ganska många håll. Det är liksom inifrån organisationen, och sen ska jag också då leda medarbetare som också kanske, jag har ju ofta lite mer koll på läget som chef, och i min roll som ledare handlar det ju om att liksom få med mig medarbetarna även i tuffa tider. Vad har du sett är bra nycklar där? Nu har du beskrivit det här jättebra med att är det här innanför ramen eller inte, för det är ju en första distinktion. Vad finns det mer som är viktigt för ledare när man leder medarbetare som är oroliga?
Jag tänker att vara så transparent som det går, att faktiskt inte dölja någonting eller liksom försöka gå runt saker, utan vara så rak och tydlig och ärlig som du bara kan. Och för dialogen. För min upplevelse är väl ändå att vi fortfarande ibland hamnar i att vi sitter på vår egen kammare och letar efter lösningarna till hur jag ska hantera de här utmaningarna. Och det jag uppmanar alla till, det är ju faktiskt att ändå ställa frågan till medarbetarna. Hur ser ni att vi skulle kunna göra för att hantera uppdraget som är inom den här ramen, den här fyrkanten? För de sitter ju med sina svar. Och de är närmare de som vi ska hjälpa än vad jag är. Så de kan också kanske komma med mer kreativa förslag utifrån det. Så transparens och lyssna. Och ha respekt för att i förändringstider och i tider av dålig ekonomi, så är vi bara människor allihopa. Så att varje enskild medarbetare ser till sig själv i den här förändringen som måste ske. Vad händer med mig? Att ha liksom stor respekt för det.
Samtidigt beskriver du något också, att du är inne på något, det lät väldigt fint också, eller väldigt konstruktivt, att hjälp mig med den här utmaningen. Och väldigt ofta har vi väldigt duktiga medarbetare som faktiskt, jaha, men är det här vi behöver lösas? Och vi som är ute i vardagen och ser, vi har ju faktiskt en idé om, jag tror det var mycket det här, jag tänker exempelvis under pandemin, nu får folk inte stå närmare än 2 meter från varandra. Vilka har bäst koll på det? Är det någon som sitter strategiskt långt bort och tittar, eller är det någon som liksom sitter på golvet där ute som kommer faktiskt kunna ha lösningen? Så det är ju ett sätt att få göra någonting handlingskraftigt när man känner oro, är ju också liksom stärkande. Så det är ju fantastisk input, och också väldigt fint att det är helt okej att känna så här. Vi är bara människor först och främst liksom. Det är ju med alla våra känslor, och kanske få kännas tryggt och få dela dem med sin chef och sin grupp.
Mm. Absolut, och man måste få uttala dem, för de kommer att finnas där, de kommer att ligga i vägen om vi inte liksom har sorterat bort det innan vi kan bli konstruktiva.
Mm. Jag tänker också, det låter som att du uppmanar till att istället för att var och en i då en knepig utsatt situation där man vill mer än man kan, försöka hitta egna lösningar, försöka hitta egna sätt och hitta genvägar. Vilket väl visserligen kan vara bra, men då behöver man dela med det med resten av gruppen. Så att man är överens om vilka genvägar som faktiskt är okej. Och vilka som kanske blir felspår.
Mm. Helt sant. Och jag tänker, när du säger vi är fler, så en sak som man också lätt glömmer som chef, det är ju att man har kollegor inom samma avdelning som man också kan dela de här sakerna med. Jag hörde en sägning här för inte så länge sedan. Det var en avdelningschef som sa att vi måste komma ihåg att ledningsgrupp, det är någonting mer än ett möte.
Mm.
Och det tycker jag säger så otroligt mycket. För det är ofta så vi använder, vi tänker kanske inte så, hoppas jag. Men det är ofta så vi uttrycker oss. Att vi ska gå på ledningsgrupp eller att vi ska gå till ledningsgruppsmöte. Alltså ledningsgrupp är vi ju alltid. Och om man tittar på en större yta än bara min lilla fyrkant, om vi lägger alla fyrkanter bredvid varann, då kanske vi också kan se att vi har samma saker. Vissa saker är samma saker som vi har i våra fyrkanter. Och hur kan vi då hjälpas åt även med det?
Så du menar att många ser sin ledningsgrupp som de då är delaktiga i som en ruta i kalendern istället för en tillgång?
Ja, lite grann så. Och att det kanske jag hårdrar det, men jag tänker ändå att de ser det som ett möte där man ska utbyta information och ge och ta och få information och kanske ha dialoger också, men vi behöver göra det så mycket större egentligen för att lyckas med den här utmaningen. För vi delar in vår stora penningpåse i massvis med små påsar. Och för varje gång vi delar den så blir värdet på pengen mindre.
Ah. Så vi skulle kunna hitta liksom samordningsfördelar och så, menar du?
Ja, jag tänker nog det.
Mm. Ja, men vad intressant. Apropå ledningsgrupper och chefer, när man måste fatta svåra beslut då som chef, inte minst i dessa tider, tycker du att det är bäst att få med sig så många som möjligt av sina egna medarbetare innan man gör de avvägningarna? Eller är det bättre att tydligt bära ansvaret själv och undvika mellanmjölksbeslut?
Tänker att det alltid är chefens ansvar att fatta beslutet. Det är chefen som har det i sin roll. Sen så tänker jag att man måste hämta informationen, som jag sa tidigare, ifrån sina kollegor och medarbetare för beslutet. Och det här behöver man ju också vara tydlig med när man efterfrågar information. Att man efterfrågar det för att själv kunna fatta ett beslut. Så att inte man missleder människor och tror att det du säger är det som kommer att bli beslutet. Eller att det blir någon majoritetsbeslut eller någonting sånt. För det hör inte hemma i professionella organisationer, tycker jag.
Så mer att nu se till att lyssna på er, var och en av er, allt ni säger är viktigt. Sen fattar jag beslutet och då är det lite så att du får köpa det, men du har blivit lyssnad på.
Mm. Ja, lite grann så. Och när jag väl fattar beslutet så gör jag det utifrån allt jag har hämtat in. Men det är mitt beslut och då är det det vi går på. Men det är viktigt när jag förmedlar beslutet att jag också tydligt kan beskriva vad det är för information jag har fattat det på. Så.
Mm.
Och viktigt är att vara tydlig med att jag hämtar in informationen betyder inte att jag lägger det liksom, och sen blir beslutet någon typ av genomsnitt, utan att jag tar in det för, liksom, av respekt och men det är mitt beslut, tänker jag, så att det är i den liksom, transparensen där.
Mm. Ja, men alldeles riktigt. Det är viktigt att det inte medarbetare tror att vi har någon form av demokratisk process där beslutet byggs på majoritet, utan beslutet, det är mitt. Det är det jag är anställd för.
Mm. Och apropå ledarens, chefens, ska jag säga, specifika roll här, har du varit med om tillfällen när en chef kliver av i protest mot att förutsättningarna bara är för dåliga? För nu har ju du pratat väldigt mycket om hur man kan jobba innanför ramen, och det känns som ett otroligt viktigt ämne eftersom vi har de ramar vi har. Men hur ofta händer det, skulle säga, i välfärden att just chefer säger nej, nu fixar inte jag det längre?
Ja, men jag stöter på det faktiskt, och ja, men jag kan väl också dra mig till minnes att jag har nog också vid något tillfälle hoppat av ett uppdrag. Kanske inte enbart på ekonomiska grunder, utan snarare för att vi inte stod tillräckligt nära varandra värderingsmässigt. Så att för att jag skulle kunna driva verksamheten så fick jag göra för mycket avkall på mina egna värderingar, och då valde jag att tacka för mig och gå. Jag hör idag att det finns chefer som sitter och funderar över nästa års budget där den kommer att vara inte alls bra. Och hur ska jag då göra med alla de här förväntningarna som finns på mig? Alltså, vi ska ha en hög kvalitet. Jag ska ge alla medarbetare en möjlighet till heltid. Vi ska tillgodose en god arbetsmiljö. Hur kan jag göra det med det här? Och det jag tänker att man behöver göra då, det är återigen då att försöka använda ingången, vad kan jag göra, och inte fastna i att jag blir orolig för det jag inte kan prestera eller möta upp. Och presentera det för de som är mina uppdragsgivare. Alltså att faktiskt ställa frågan tillbaka. Så här ser det ut. Jag kan inte tillgodose alla kraven. Så vilket är viktigast?
Mm. Presentera ett dilemma för sin uppdragsgivare. Och ja, säga, nu får ni faktiskt hjälpa mig prioritera.
Ja. Och det tänker jag att man har sin fulla rätt till. Och därefter så behöver man ju göra ett ställningstagande, tycker jag. Alltid. Alltså, är det här någonting jag kan stå för eller inte? För min arbetsmiljö som chef är ju lika viktig som alla andras arbetsmiljö. Mm. Och att jag tar ansvar för att jag kan må bra i det jag gör. Annars kan jag inte leda andra.
Nej, verkligen. Precis som du beskriver, att eftersom jag är en värderingsstyrd organisation, och det är jättebra, men den här etiska stressen som du är faktiskt lite inne på, eller jag kallar den för etisk stress, men det är inte de orden, men att det här stämmer, jag kan inte stå för det här, det är en otroligt stressande känsla som verkligen lägger sig i vägen för förmågan att vara lösningsorienterad och konstruktivt när det är tufft. Att man kan nog hantera att det är tufft om man känner att man har rätt stöd och ja, som sagt, det är i linje med de värderingarna som man vill ställa upp på, och som vi ofta säger att vi ska jobba enligt.
Mm. Mm. Jag skulle vilja summera lite grann, för jag tycker verkligen om det du pratade om, ramen. Ibland kan vi använda ordet ram och det framkallar kanske någon slags bild i våra huvuden, men när du beskrev hur du kan rita upp en fyrkant på ett papper eller på en sån här whiteboard eller vad som helst, så blev det blev en bild som jag tar med mig från det här samtalet, att när det är tufft, och i vissa verksamheter är det alltid tufft och resurserna kommer aldrig att vara tillräckliga, så kan det vara värt att rita upp den här ramen och göra det tydligt för oss alla och oss själva. Hur kan vi jobba mer inom ramen? Hur kan vi öka möjligheterna inom den? Och på det sättet ge faktiskt handlingsutrymme i en tuff situation, såväl åt chefen som åt medarbetarna och de vi ska hjälpa. Så det tyckte jag var väldigt värdefullt.
Mm. Tack.
Ja, vi är nyfikna. Vi har rört många delar och det här är ju verkligen inget område som man avhandlar på en kort podd. Men jag tycker du har fått med så otroligt mycket värdefulla fokusområden. Men är det någonting mer som du vill skicka med till chefer, ledare där ute som just kämpar tufft? Alltså både ekonomiskt, men resurser är så mycket mer än ekonomi, som liksom har det tufft i sitt ledarskap just nu.
Nej, men jag skrev ner några saker här bara för att jag skulle kunna hålla lite fokus jag också. Men alltså det som jag tänker på, det är det här att jobba med mindsetet. För vi är så inlärda att vi ska titta på det som inte funkar och det som inte finns. Och att verkligen göra oss vinn om att liksom ändra på det och titta på vad vi har istället. Och sen så tänker jag på det här som vi har pratat om också lite grann, att vara noggrann i kommunikationen och lyssna på alla och vad motivet hos alla är till det de vill ha. För det gör att det är lättare för oss att svara helt enkelt, apropå värderingar. Och sen så det här med budget då, och att vi har svårt idag att hålla oss inom budgetramarna utifrån att vi jobbar med människor. Att inte stirra sig blind på de röda siffrorna utan att faktiskt titta lite större på resultat och budget. Alltså för det är så lätt att titta på röda siffror och så tänker man, ja men där kan jag spara, jag tar bort en tjänst. Då har jag i alla fall sparat lite pengar. Men att istället fundera över vad är det för någonting som faktiskt driver de här röda siffrorna. Vad är det som gör att vi hamnar där? Och ta ett större grepp istället för att hitta de här kortsiktiga, enkla lösningarna. Som att dra in fikat eller alltså, ja, ni fattar.
Ja men verkligen, och vi hör ju nu på nyheterna mycket om hur kommuner och regioner kämpar och hur viktiga tjänster i skola och inom vården riskerar att dras in eller kommer att dras in. Och ja, i vissa fall kommer det att bli så, och jag tänker ibland med förfäran faktiskt på vad det kommer att leda till om 2, 3, 5 år och vad vi kommer att podda om då. Men det är tyvärr ingenting jag kan påverka. Jag är i alla fall väldigt tacksam, Lillemor, att du ville komma hit idag och prata om framförallt det vi kan påverka.
Tack.
Det var ett hoppfullt och konstruktivt samtal. Inte bara så här, det är bara ut och köra på, utan faktiskt väldigt värdefulla, konstruktiva tips. Så det tackar vi jättemycket för.
Tack själva.
Och med det så tackar vi också dig, Lillemor förstås, och dig som har lyssnat, och Ayat Almansor på Hi-Hat Sounds för den här produktionen. Prata gärna med oss på LinkedIn, kommentera på våra inlägg där och ge oss gärna en recension i Apples podcast-app om du lyssnar där. Så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Må så gott. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.